Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
5 år har vi poddat och vi tittar en kortis bakåt, men att titta framåt ligger mer för oss, eller hur Boel?
Absolut. Men först en liten kortis bakåt. För ett av våra mål när vi startade podden, det var ju att förändra några synsätt som vi hade fått syn på. Det första, att hälsa på jobbet alltid tolkades som att man skulle påverka vad individen åt och tränade. Eller tänkte om stress. Vi ville börja med organisationen och inte individen. Vi ville prata mer om hur vi beter oss mot varandra och hur man skapar miljöer där människor blomstrar och trivs. Och så ville vi prata om ohälsa, ledarskap, organisationskultur och synen på hur vi samarbetar. Och så det andra, att hälsotrenden faktiskt gjorde oss sjuka. Vi ville komma från en hetsig och prestationsinriktad syn på hälsa som bara drev folk in i sjukdom. Och Ann-Sofie, har vi lyckats hålla den tråden tycker du?
Ja, det tycker jag verkligen. Och om det är någon feedback som vi får som värmer enormt mycket så är det just det här perspektivet som vi håller med hjälp av alla våra gäster. Att vi har faktiskt tagit itu och pratat om de här frågorna och verkligen breddat, alltså vi, i podden har vi verkligen breddat begreppet kring hälsa långt, långt, långt liksom utanför och framåt kring det här som du beskrev nu, det här snäva begreppet. Så det tycker jag verkligen att vi har gjort. Så tack till alla våra gäster för det första som har varit med och bidragit till det här under åren, för det har verkligen varit helt avgörande.
Mm. Och high five, en digital high five till dig, Ann-Sofie, på det. Men frågan är, har omvärlden runt oss förändrats då? För då pratade man mycket om psykisk ohälsa och hur vi motverkar den. Och tyvärr pratar vi mycket om det fortfarande. Vad tror du, Ann-Sofie, har världen förändrats till det bättre?
Alltså, det är ju ofrånkomligt att vi poddar i pandemin där vi ser att liksom den ohälsan har ökat. Och jag tycker det vore ju konstigt om den inte gjorde det. Om vårt sätt att leva har påverkats och massa människor dör och är sjuka och vi är oroliga för det, så vore det ju konstigt om vi gick runt och var helt liksom, mentalt opåverkade. Och psykiska ohälsan fortsätter öka. Jag tycker att vi ser en tydlig förflyttning i att företag och organisationer vill jobba mer proaktivt och har den här frågan på agendan på ett helt annat sätt än hur det har varit tidigare. Och jag tänker att precis när vi började podda där 2016 så kom den här nya föreskriften OSA 2015:4. Jag tänker inte säga så mycket hur den har påverkat, men det är i alla fall lagstadgat att vi ska motverka ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Så det har hänt väldigt mycket i hur vi pratar. Det kommer mer och mer forskning på vad vi behöver göra, men det behövs fortfarande jättemycket forskning på vad friskfaktorer faktiskt är. Så det finns mycket att göra.
Ja, och tur är väl det, för jag vill inte sluta podda med dig. Och idag ska vi, nej, som sagt, blicka framåt. Häng med!
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Hälsa handlar ju om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt i tights.
Hälsa kan handla om bra samarbeten, att båda har en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare förstås, som har tid att leda.
I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxy Group.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för inspiration och idéer varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare förstås.
Ja, en reflektion till vårt intro vill jag verkligen säga att om det är någonting som jag kanske inte trodde när vi började podda, det var att det hela tiden skulle kännas som att det fanns så mycket mer att prata om i liksom minst 5 år till. Och det känner jag verkligen fortfarande. Men idag då när vi firar 5 år så sitter jag i min dotters sovrum och försöker ljudsäkra. Och det var inte riktigt så här jag tänkte att vi skulle fira. Jag tänkte mer, ja, lite annorlunda. Hur har du det, Boel?
Jo, jag sitter här i sovrummet som jag brukar. Jag har flyttat ut från klädkammaren för att jag fick lite annöd där. Men sovrummet funkar också. Så glamoröst är det inte, men det är väl kanske bra. För att det vi pratar om, det har ju med verkligheten att göra. Kanske bra att bli påmind om det, men om vi hade sett hemma hos Agneta i vår fina studio där, då hade vi kanske poppat en flaska bubbel, eller vad tror du?
Mm, innan inspelning, det hade blivit jätteintressant för mig som inte vanligtvis dricker alkohol. Det kanske vi ska testa någon gång, vi lämnar den. Ja. Men alltså vi är ju som sagt, vi har poddat i 5 år. Nu, jag tror att vi är på avsnitt 186 idag. Vad tycker du det bästa är med att göra podden och jobba med den, Boel?
Ja, men det är ju alla de här fantastiska, intressanta och kunniga människorna vi får intervjua. Och alla kul och kreativa samtal jag har med dig. Det är en stor och viktig del av mitt liv att göra den här podden. Och jag lär mig så mycket. Och du då?
Nej, men det är copy-paste på det. Alltså det är jätteroligt att samarbeta med dig. Agneta har också varit med oss. Liksom, hennes röst har ingen hört. Men hon är ju liksom navet i att det här funkar både när vi spelar in hos henne och digitalt. Och sen alla våra gäster. Och just det vi trycker på att jag har lärt mig så mycket. Men det har också väckt ämnena och gästerna har väckt ett intresse att lära mer. Så att ja, det är som att ha ett liksom digitalt bibliotek med sig i den arbetsvardag som jag är, men också i livet. Helt fantastiskt. Och vi tänkte så här, ja, men vi gör inte en 5 år lång tillbakablick för att den finns i vårt tidlösa bibliotek av avsnitt. Utan vi vill blicka framåt, ta ett avstamp där vi är idag. Och det gör vi så himla bra med vår samarbetspartner Twitch Health som verkligen ligger i framkant vad gäller strategiskt hälsoarbete. Och idag har vi för, är det tredje eller fjärde gången vi är med oss? Vi kollar. VD Fredrik Karlsson från en annan garderob eller klädkammare någonstans för att göra det här ordentligt. Välkommen Fredrik!
Tack så mycket. Kul att vara här. Det är verkligen från klädkammaren. Jag trodde jag inte skulle hända. Så det känns jätteroligt. Det känns extra kul att sitta i klädkammaren och prata med er.
Vad härligt. Ja, men som sagt, du har varit gäst hos oss 2 gånger tidigare. Vi har pratat om misstag och framgångar i hälsoarbete. Det var vårt avsnitt 81. Och vi pratade om vad som hände med hälsoarbetet i en lågkonjunktur 118. Och vad har hänt hos er på Twitch Health under pandemin, undrar vi?
Oj, det är ganska mycket skulle jag vilja säga. Vissa saker har förändrats ganska mycket och andra saker är exakt likadant. Så det som är exakt likadant, det är våran drivkraft att arbeta med hälsa. Och det våran mission är att skapa energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle. Och den står vi starka i och det är fortfarande, det är lite tudelat det här på ett vis, för att å ena sidan så är det lite tråkigt eller väldigt tråkigt och bekymmersamt att vi har extremt mycket att göra i den pandemi som vi har hamnat i. Å andra sidan för ett företag så är det bra att vi har mycket att göra. Och det är också tudelat i våran verksamhet där vi pre-pandemin hade ganska mycket fysisk leverans, att våra smarta killar och tjejer levererade hälsotjänster ute på arbetsplatserna på plats, alltså med utbildningar, mindfulness, träning, massage, naprapati, personlig träning och så vidare. Det gör vi ingenting nu nästan. under pandemin för att alla stora huvudkontor är stängda. Och det är jättetråkigt för att flera i våra team har inte så mycket att göra. Men å andra sidan så har våra digitala hälsolösningar gått spikrakt uppåt. Och vårt team och våra kunder har varit jätteduktiga på att omfamna den situation vi befinner oss i. Och så har vi utvecklat de lösningarna. Så att våra avtal med våra kunder ser helt annorlunda ut idag eftersom vi inte kan leverera fysiskt. Så att det är en otroligt snabb digitalisering som vi ser. Det har väl hänt, vilket har medfört att man ibland sitter i en klädkammare, vilket har medfört att vi har inrett en filmstudio på kontoret, vilket har lett till att vi har rekryterat 2 stycken content producers som jobbar med att producera vårt digitala content och våra webbsändningar och inspelningar och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt mycket som har hänt. Och samtidigt så står vi kvar i vår mission.
Mm.
Det känns som en ganska framgångsrik, man ska säga, hantering av läget, att uppdraget finns kvar men dess form behöver vara dynamiskt och så. Och det, så är det ju, om man säger, till vardags också, pandemi eller inte. Så att, jag upplever i alla fall att ni verkligen, vad ska man säga, ni var tidigast, eller väldigt tidiga på det, man säger, det här digitaliseringståget med att flytta era tjänster dit, och ni var redan på väg men har behövt liksom accelerera det såklart.
Ja, så är det ju. Vi har väl alltid varit övertygade om att vårt uppdrag är att skapa energi och välbefinnande. Sen har verktygen ju förändrats i takt med att tekniken har utvecklats. Så tänkte på det när ni hörde av er och sa att vi skulle prata om den här saken. Det ena jag tänkte var hur långt kommer det här poddavsnittet att bli egentligen när man ska prata om de här sakerna? Och det andra jag tänkte på, det var att jag tittade tillbaka när jag för första gången var med i eran podd. Och det var faktiskt ett avsnitt till, det var 2017. Och då pratade vi om framtidsspaning inom hälsa då. Och tittade tillbaka på vad var det vi pratade om då. Då pratade vi, lyssnade en bit in i det avsnittet, då pratade vi ganska mycket om digitalisering. Och faktiskt redan 2007 så gjorde vi det första forskningsprojektet som hade e-hälsokomponenter i sig. Så att det är liksom verkligen inget nytt. Men nu har det ju bara blivit, ja, det finns inget annat sätt att arbeta på för att skapa tillgänglighet för människor. Så att därför så har det ju blivit så att vi var väl inte egentligen förvånade och vi var inte oförberedda. Men sen har det varit en stor omställning ändå.
Mm. Men skiljer det sig vad era kunder efterfrågar? För som du sa, visionen och missionen är densamma. Men vill man ha någonting annat? Och är det någonting man inte längre efterfrågar, Fredrik?
Jättebra fråga. Jag tror i grunden så är ju behoven ganska lika. Kanske accelererade till och med. Men den tid som vi har gick in i då, det är klart att det påverkar oss, både människors tankar, känslor och beteenden. Och det som har varit kriser har vi ju genomgått i, om vi säger, i näringslivet och i världen många gånger tidigare. Men det som är unikt för den här krisen är att vi har flyttat hem till våra hem. Och nu gäller inte det alla branscher, men många har upplevt ett större hemarbete och vi går inte ut lika mycket på restauranger och teatrar och till gym och så vidare, föreningsliv och så. Så att det är en ganska stor omställning. Så att jag vet inte, jag tror nog att liksom, problemen som man vill lösa är ganska lika. Men det som har accelererat skulle jag vilja säga, det är att man vill satsa på hälsa på grund av att man vill bygga gemenskap och kultur. Så att det behovet har blivit mycket, mycket större. Så av de nya kunderna som vi började arbeta med i slutet på förra året och i början på det här året, så har drivkraften i princip varit gemenskap och bygga gemenskap utanför de här Teams- och Zoom-mötena som man har, där man träffar samma 10 personer varje vecka. Och det är effektivt och man har en tydlig agenda och det bara smattrar på. Men det här andra som man normalt sett märker i organisationen, att gemenskapen och vad är bolaget och så där, det vill man fånga. Och sedan så är det en annan sak som är ganska mycket back to basics, att vi har många uppdrag nu därför att man börjar känna i kroppen att man har suttit stilla väldigt mycket. Så att området som man då kallar ergonomi, som brukar göra att de flesta checkar ut och tycker att det låter tråkigt. Det området har blivit ganska hett helt plötsligt. Så hur gör man då hemma när man ska ha, man har helt, om man är 1000 anställda så har man 1000 unika arbetsplatser. Som är unika både till den fysiska arbetsmiljön, men också att man har, man kanske jobbar hemma med ett par tonåringar och några husdjur och lite sådana där saker och grannar som renoverar. Så hur löser man det? Mm. Så att det är andra behov, och så sen undrar man ju hur man ska göra det förstås.
Mm. Ja, men vilken stor bit att tugga i, tänker jag, som ni får ta i tillsammans med kunderna. För vi pratade initialt om att vi ville, när vi började podda, vi ville vända blicken bort från individen, inte för att individen inte är viktig, tvärtom. Men just för att vi upplevde att man ofta liksom pekade på individen och sa, det är du som äter fel, det är du som tränar för lite och det är du som liksom tycker att det är jobbigt med stress, för att förenkla det väldigt mycket. Ja. Och så ville vi zooma ut och titta på, men hur funkar organisationen? Finns det stöd för att man ska kunna funka bra i sitt arbetsliv? Och nu har vi varit med om det här, alltså att man har brutit upp organisationen. Den kanske funkar bra i rena leveranser, alltså att folk gör det de ska i många fall. Men vi funkar inte lika bra. Och jag blir jättenyfiken på det här du säger om gemenskap, för att jag såg framför mig att ni kanske då mer levererade olika så här hälsotjänster riktade till individer, eller att man tar del av en app och liksom väljer själv. Men hur gör man då för att bygga en annan typ av gemenskap än den här lite tråkiga och leveransinriktade Zoom-mötet?
Mm. Det är ju en gigantisk fråga, och den har väl liksom flera områden i sig. Så om jag svarar utifrån vårt område, vilket då är hälsa på företag och hälsa som fysiska, mentala och sociala komponenter, så blir det ändå en ganska stor fråga. Vi är ju inte ett managementbolag som ordnar bolagets organisation och flyttar organisatoriska delar. Men jag skulle nog säga att det ena är väl att så här, vi har de facto levererat också på individnivå och stöttar upp individen. För att man behöver stötta upp individen på grund av att förvisso kanske många har fått mer tid och förutsättningar. Jag har pratat med många, många HR-chefer som säger, men hur svårt ska det vara? Ja, det är jättesvårt, för att vi behöver återskapa nya rutiner som människor. Och där kommer ju det organisatoriska in då. Hur ska organisationen och arbetssättet och kulturen kunna stötta individer att kunna klara av att göra rätt val och att må bra och fatta rätt beslut? Men till din fråga då kring de organisatoriska delarna, så är det igen ganska mycket, skulle jag säga, back to basics. Alltså så här, man behöver ha en tydlig riktning för det man vill uppnå. Man behöver ha med sig ledning, chefer och förankra för hela organisationen, så att man har det klart för sig. Och det här har blivit, jag skulle säga att det inte är särskilt olikt för hur det är för individen själv. Därför att många individer upplever det har gått bra eller mindre bra med det här, att man behöver återskapa rutiner. Och när det gäller organisationer så behöver man återskapa roller och ansvar och processer och arbetssätt för att stötta individerna. För att de rutinerna och arbetssätten och processerna som vi hade innan pandemin, i många organisationer så funkar inte de optimalt digitalt. Utan det man kanske gjorde först då var att man översatte rutiner som man hade, som funkade bra när man ses på ett kontor, men så pluttar man då in dem i ett Teams-kontext eller Zoom-kontext, och så funkar inte det särskilt bra. Utan det som vi förordar då är att man, och så som vi har jobbat med gemenskap, det är ju att vi använder hälsa som någonting universellt. Därför att alla människor vill i grunden må bra, det har vi pratat om många gånger. Men alla människor har också olika väg till hälsa. Och olika utmaningar och olika förutsättningar. Men det är, den enande kraften är just hälsa. Och sedan så använder man då digitala lösningar för att, eller digitala plattformar egentligen, för att människor ska kunna samlas kring olika typer av gemensamma intressen. Och så skapar man interaktion genom det. Så att egentligen så, vi använder det positiva sociala trycket på arbetsplatsen genom de digitala kanalerna för att människor ska få stöd i hälsa. Och samtidigt som vi använder då den sociala hälsan som ett stöd, så är det också en reell effekt som uppnås. Så att man ska säga så här, det vi alltid har gjort sedan vi började jobba med digitala hälsoprogram, då när man nyttjade det positiva sociala trycket i organisationen, så var från början så var det en idé för oss att få människor att göra exakt det här ni säger, att man ska röra på sig och välja rätt saker, äta rätt saker och kanske få till beteendena för hur man sover bättre. För att det är grundläggande för att vi ska må bra. Men nu har den sociala hälsan egentligen under pandemin blivit en central effekt som bolagen väljer att köpa de lösningarna för. Då. Långt svar.
Mm. Och hur kan det konkret se ut? Är det att man, att det finns någon typ av app eller något annat digitalt rum där man kan mötas utifrån intressen då, som du nämnde, Fredrik?
Jo, precis. Dels så är det så att så vi har en bit innan pandemin så började vi pilotera en digital plattform som öppnar upp både för individuella intressen men också för gemensamma initiativ i organisationen. Och i den så använder vi då ta fasta på individens egna intressen och utmaningar inom hälsa. Och om man då delar upp det i sociala, mentala och fysiska delar, så är det vissa människor som kanske attraheras av att förbättra sin återhämtning eller träna mindfulness eller träna yoga hemma, medan andra kanske vill förbättra sin styrka eller bli av med sin ländryggsmärta eller vad det kan vara. Och i den här plattformen då så erbjuder vi olika typer av program för olika intressen som individen kan starta när de vill, och det blir då på individuellt ansvar. Men vi erbjuder också, ska vi säga, gemensamma starter eller kurser, eller man skulle kunna säga att det, liksom, det kunde vara som en virtuell bokklubb eller liksom en virtuell promenadgrupp eller så här. Så att då startar den i ett företag, så startar den ett visst datum och så får man ansluta sig till den, och så kör man då, får man olika uppgifter varje dag som man då tränar på tillsammans, och så kan man chatta med varandra. Man kan också chatta med hälsocoach via plattformen. Ett exempel är att vi innan jul gjorde mest på kul, men det visade sig bli ganska bra. Vi gjorde en aktiv julkalender. Det är många som gjorde julkalendrar på Instagram och sådär, och det gjorde vi också i våran plattform. Och till exempel på Länsförsäkringen fick vi över 200 personer som hakade på våran julkalender, och så fick man olika roliga uppgifter inom fysisk, mental och social hälsa varje dag, så fick man igång snacket där och man träffas helt enkelt då i de sociala grupperna.
Vad intressant att blanda de tre, för lite som du sa, Fredrik, vi kan vara olika inriktade på, alltså någon kanske mest tänker att nej, men jag behöver pauser och mindfulness, medan någon annan är intresserad av fysisk aktivitet. Men att blanda dem, att det visar sig vara framgångsrikt, det tycker jag låter kul, men det förvånar mig också faktiskt.
Ja, kanske, och det förvånar det alldeles uppenbart, men det jag tänker att det här är någonting som vi har diskuterat också med några av våra kunder, för det har krävt ett lite av en ändring i mindset. För innan pandemin så var det ofta så att vi sökte hitta då aktiviteter som passar alla. Men det är ju inte så. Det går ju inte att hitta en aktivitet. Det blir bara trubbigt, utan det är bättre att positionera saker tydligt och så attraherar det vissa människor och så kan de enas kring de sakerna. Så att, tidigare så kanske det var så att det var väldigt nischat att erbjuda en workshop i mindfulness för att man tyckte att det var lite för smalt, men det är det inte nu. Utan det blir ju en billigare kontaktkostnad på det här sättet. Att man då kan erbjuda liksom väldigt tydligt positionerade erbjudanden och så kan olika människor ansluta sig dit. För det är också så här att det är ju ingen människa som behöver en app till. Nej. Eller en digital plattform till. Men däremot så är det väldigt många människor som vill lösa saker i sina liv. Som har saker som de vill förbättra eller förstärka eller kanske bli av med och utveckla. Och då så även inom hälsa. Och det är ju först då när man ser att okej, här verkar det vara någonting som löser ett problem som jag har. Eller ett behov som jag har. Om vare sig då att sova bättre eller spendera mindre tid på sociala medier och jag appelleras av en digital detox, då kanske jag hoppar med programmet där. Och några kanske säger, men jag vill slå personbästa på milen och det är väl helt okej, då får man väl göra det. Så att på det sättet så kan man då i de digitala lösningarna nå fler människor.
Jag tänker att du kom in på det här med alltså gemenskap, att fokusera på gemenskap, att ni har upplevt att det är ett viktigt fokus. Det är ganska mycket bra i linje med lite framtidsspaningar som jag och Bola har tagit del av, som vi hittade i en artikel hos chef, och det är Kairos Future, framförallt Mats Olsson där som har varit med och spanat, att tillsammans blir allt viktigare. Och sen så om vi tittar framåt då, för det är väldigt många organisationer och företag som just nu tittar på det här, men hur ska vi jobba sen när vi får gå tillbaka till kontoret? Nu har vi massa restriktioner. Senast på Aktuellt igår så pratades det om det. Och det finns lite olika sätt att jobba med det här. Jag tänker också att det är så viktigt att lyfta det här med att det är en så stor del av samhället som det är inte alls relevant med det här, utan man behöver vara fysiskt på plats. Och det här med Zoom-fatig, det är liksom inte ett begrepp som ens finns med på raden, och det ska vi ha full respekt för. Men väldigt många kommer i alla fall att kunna ha en flexibilitet, och det pratas om 3-2-2 till exempel, som kan vara 3 dagar på kontoret, 2 dagar hemma och 2 dagar ledigt. Eller som Spotify har gjort, VFA, alltså Work from Anywhere. Och sen allt däremellan. Och vissa är redan på gång och rullar ut program, och vissa kanske funderar lite på hur man ska hantera det här. Men hantera det kommer vi ju behöva göra. Vill man vara en attraktiv arbetsgivare så tror vi att man kommer, ja, om det går att jobba flexibelt någon annanstans så kommer det finnas en förväntan om att göra det där jag tittar på en tjänst kanske. Vad ser du händer kring det här kopplat till just alltså det strategiska liksom, hälsoarbetet som man behöver göra?
Det är kopplat till arbetsplatsen och var man jobbar och hur.
Ja, precis.
Mm. Jag skulle säga att det är ett enormt surr om de här frågorna nu. Så alla HR-kontakter pratar om de här sakerna. Många profeter pratar om de här sakerna. Vad är framtidens arbetsplats och så vidare? Hur kommer det bli och vad är facit på det? Fastighetsföretag, vi började, när jag kikade tillbaka för 5 år sedan så såg jag att det var väl typ 2016 som jag började publicera de första bloggposterna kring hur man kan jobba hälsofrämjande på liksom den fysiska arbetsplatsen. Hur kan man bygga arbetsplatsen och bygga upp den för att vara hälsofrämjande? Och det fortsätter väldigt mycket nu. Så att alltså den diskussionen där fastighetsägarna funderar, de har ju starka kommersiella intressen givetvis att människor ska komma tillbaka på arbetsplatsen. För varför ska man annars ha ett kontor eller kanske en mötesplats som vissa företag faktiskt har börjat kalla det nu. Det är inte ett kontor utan det är ett ställe där du möts. Så jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Och då blir det mera, ur det perspektivet så blir ju det som tidigare var arbetsplatsen eller kontoret mer en social arena. Att det är dit du går för att vara social. Jobba kan du ju göra precis var som helst. Så det tycker jag är, där pratas det väldigt mycket. Även just vad är arbetsplatsen? Alltså den fysiska även innan pandemin så pratades det väldigt, då pratades det väldigt lite om att även om man sitter i ett rum eller aktivitetsbaserat så stirrar man ju in i en skärm 70% av tiden. Och i den miljön, hur ser den miljön ut? För det är ju egentligen din arbetsplats. Så där finns det undersökningar som från lite olika ställen, men man tittar på hur lång tid eller hur mycket tid spenderar den anställda på att leta information exempelvis. Och där så finns det siffror som upp mot 30% för en normal tjänsteman. Och man kanske har i ett stort bolag, man kan ju ha 100 olika system. Och hur rofyllt är det och hur bra är det för hjärnan att ha 100 olika system? Hur stökigt skulle det kontoret vara om man översätter det då?
Till om man låtsas att det var en massa bokhyllor där man skulle leta samma mängd information, eller lådor liksom.
Ja, exakt så. Så jag ser att den här frågan har blivit mer strategisk. Hela hälsofrågan har blivit mer strategisk. Och med strategiskt menar jag att den är ypperligt viktig och central för företaget. Det är ingen nice to have, utan man måste jobba med de här frågorna. Och den är långsiktig och den har en bäring på organisationens eller företagets överlevnad egentligen. Så viktig är den. Där tror jag att man är. Sen är det ju supersvårt att se var åt vilket håll vi kommer gå. Men jag önskar att vi inte tappar, att vi knuffar över alldeles för mycket ansvar för individen utan att ge individen verktyg att hantera sin tillvaro.
Men det där är ju jätteintressant som du säger, Fredrik. För tiden vi spenderar i skärmen, det är oftast, och det ska vi väl vara glada för, det är oftast ingen som hänger över axlarna på oss och ser exakt hur det är. Så det är vi som individer som upplever det här, att ja, men system laggar eller inte åtkomliga eller är liksom inte uppbyggda på ett användarvänligt sätt. För att det är väl det du pratar om, att att olika system inte gör det de ska. Jag får med att din kollega Emily, som är hon är fysioterapeut, va?
Ja, så.
Hon använde ett begrepp som digital ergonomi för just det här du beskriver.
Precis.
Nej, men det kanske är någon,
Nej, förlåt.
Nej, men jag tänker att det är intressant som du säger, att vi kanske inte har uppmärksammat det tidigare, men vi har ju också läst om, jag menar, frustrerade människor inom så här stora offentliga sammanhang, vården till exempel, läkare som behöver komma åt journaler och systemen laggar och de får stå och kämpa med IT mer än vad de som träffar patienter.
Ja, exakt. Så det jag tror nu är, som liksom, på den positiva sidan av det här, är ju att vi har sett en massiv utveckling. Alla som använder de här tjänsterna, Zoom och Teams och så vidare, de kommer ju se ju uppenbara skillnader, inte från vecka till vecka men från månad till månad. Så det är ju en otroligt snabb utveckling av tekniken här. Och teknik då som faktiskt kan hjälpa oss, inte teknik för teknikens skull, utan teknik för människans skull och för våra hjärnors skull och för våra kroppars skull. Så att här samlas det ju enorma mängder data kring, som börjar användas. Det är ju så faktiskt att om man använder vissa digitala produkter som för sitt jobb, så föreslår de ju så här: Fredrik, du borde, hur ser det ut nästa vecka för att planera in reflektions- och fokustid? Och vad sägs om 14.00 på onsdag? Och så kan jag bara klicka ja och så bokas den in. Det tycker jag att, det har man ju inte kommit hela vägen såklart. Man kan komma mycket längre, men det är ändå ganska bra tycker jag. Att man tittar på välbefinnandet också.
Hälsofrämjande AI ska man kunna kalla det för.
Ja, exakt.
Ja, det där gillar jag. Det där går jag igång på.
Exakt, det är superkittlande att man faktiskt har teknik som gör jobbet åt en. Det är ju,
jag tänker där att det är ganska naturligt att ha en träningsklocka som talar om att det är dags att vila. Men tänk att ha en kalender som bara, du, det här är för mycket, inte så här, det här är för mycket möte, men lite så här, jaha, nu bokar du in ett till möte. Hur lägger du in förberedelsetid eller återhämtning från det här? Eller är det här ett, jag föreslår nästa möte, ett promenadmöte. Alltså här finns det ju enorm potential. Jag tänker också att vi kommer in då lite på ett lite nördigare område, men som ni definitivt såklart är i kontakt med. Och det är ju det här, kanske lite mer ett quantified self, att vi som individer nu har en ökad möjlighet att fånga upp väldigt mycket data om oss själva, både kring det vi äter och hur det påverkar oss. Jag sitter med en sån här jättesmart ring på fingret som mäter min sömn, som jag gillar ju inte att mäta för mycket, men den här älskar jag. Och den ger mig massa data, och det gör ju också att jag, när jag väljer, om man säger, hälsotjänster, så är det lite mer, jag har mer tillgång till data när jag ska välja vad jag ska göra. Och att vi ser också att det här kommer mer och mer, att vi ska liksom optimera för att vi kan mer veta vad exakt jag behöver som individ. Hur ser du att det påverkar hur vi jobbar med att vara proaktiv med hälsa på arbetsplatsen när medarbetarna går runt och mäter allt möjligt?
Jag tror att den utvecklingen är positiv i den meningen att det skapas mer insikter. Och såklart väcker det en massa frågor, och det finns negativa aspekter av det, och tekniken är inte optimal, och ibland är det frågan om vad ska vi göra av all data? Ska vi hantera den? Ska vi ta någon action på den? För innan man tar någon action på den så kommer det inte hända särskilt mycket. Jag tror att det sätter större tryck på arbetsgivaren. Det här är högst spekulativt då, men jag fick frågan här om veckan så här, varför det är så att det verkar som att, och det har man sett i undersökningar också, så det håller i sig, att det verkar som att i tjänstemannaorganisationer så satsar man mer på hälsa. Och man kan också se att konsumtionen av prylar och den här typen av tjänster som du refererar till då är större bland tjänstemän. Och jag tror också det att när de här sakerna flyter upp och du berätta för en kompis att din REM-sömn var påverkad på det här sättet, eller din deep sleep var påverkad, nu blev det inte som jag trodde den här natten. Då börjar ni prata om det, och så sätter det liksom en förväntansbild också på arbetsgivaren, på grund av att den rörelse som man har sett under ganska många år nu är ju att gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. Och både ur ett personligt, liksom personliga reflektionen är att man ser ju den tid som har varit nu, så har man ju fått vara hemma hos alla sina medarbetare, och ni får vara hemma i min klädkammare idag i den här podden, va? Så att gränsen suddas verkligen ut, men också undersökningar som visar det, att man förväntar sig att arbetsgivaren ska ta ett större ansvar även för som mitt liv. Man pratar om, i någon Harvard Business Review-artikel så pratar man om life experience, inte employee experience längre. Men däremot ska jag säga att vi märker inte så mycket än så länge en efterfrågan från HR-kontakter och så vidare att man ska mäta saker, utan jag tror att man vet redan att vi behöver inte argumentera för att man ska arbeta med hälsa, utan det är snarare så här, hur åstadkommer man en förändring då? Och det tycker jag faktiskt är ett väldigt sunt tänk. Jag menar helt enkelt att så här, ur ett organisationsperspektiv så behöver vi inte mera bevis för att det är verkningsfullt att arbeta med hälsa. Utan vi behöver göra saker som faktiskt förändrar och skapar en förflyttning. Så att därför så tror jag att det är väl också ett skäl till att man kanske inte behöver mäta ännu mer. Även om det är väldigt värdefullt ur individperspektivet att kunna se sin förflyttning inom återhämtning och rörelse och så vidare. För där ser man ju också att det visar många studier att om man jobbar till exempel med aktivitetsmätare, till exempel då, är det ett ganska billigt sätt att få människor att röra på sig lite mer, för att man visualiserar det. och man kan kvantifiera det, sätta mål på det och skapa en förflyttning.
Och möjligheten att jag själv bestämmer vilka mål jag vill sätta och sånt där. Så att vi inte, jag tänker att vi kanske har förflyttat oss där också med hjälp av digitala möjligheter från att ja, men nu ska alla delta i det här löppasset på fredagar. Alltså, det finns ju ingen anledning, lite som du var inne på Fredrik, att hålla på så där längre. Och förvänta sig att alla vill gymma på torsdagar eller springa på fredagar.
Nej, inte principen som sådan. Däremot är jag helt säker på, jag vet det, vi får sådana meddelanden liksom hela tiden att man längtar tillbaka till att träna tillsammans i grupp. Men det är ju för dem som längtar tillsammans och träna i grupp. Det betyder inte att alla längtar tillbaka till att träna i grupp, utan det är att respektera de individuella drivkrafterna där. Men jag är säker på att vi får också en, när pandemin släpper, så kommer vi få en rejäl rekyl, tror jag, och få se en massa fysiska möten. Jag menar, prova tanken liksom att Tegnell säger nu deklarerar vi pandemin över, varsågoda gå tillbaka till arbetsplatsen. Det bolag som gör det och säger, men hörni, vi gör en digital AV eller en digital kickoff. Hur känns det liksom? Det kommer ju inte hända direkt, utan det är klart att man kommer träffas, men med det sagt är det inte säkert att det är alla som egentligen vill det.
Nej, kanske inte lika ofta som vi har träffats.
Nej.
Och det här du sa att
det finns ett uppdämt behov, men det brukar ju vara så.
Kör du, Annie.
Nej, alltså det finns ett uppdämt behov av att göra det man inte har fått göra. Och då slår pendeln kanske jätteskarpt tillbaka åt andra hållet ett tag. Och sen bör man stanna upp och reflektera. Men jag tror jag behåller det här, för det här var ändå bra med... Ja, så. Och det är ju precis det som vi rör oss kring och pratar om när man pratar om proaktivt hur vi vill ha det. Liksom, vad behåller vi av de här liksom, först påtvingade beteendena vi har fått? Men jag tänker just utifrån... Om man bara kopplar till liksom motion, att just det där att det är många som saknar att få umgås och träna tillsammans till exempel. Där finns det något jätteuppdämt behov. Det är väldigt många lopp som man skulle gjort som man inte har kört och som man kommer såklart många fler då procentuellt kommer försöka göra kanske när man får göra det. Men ja, det är så många delar i det här som man behöver liksom förhålla sig till och föra dialog kring både för sig själv som individ men också i kontextet, arbetsplatsen som vi pratar om.
Jag tänker på som jag gjorde i morse på tisdagar har jag börjat springa med min dotter för då har hon sovmorgon och jag har också möjlighet att ta lite längre tid på morgonen. Och den vanan skulle inte jag vilja släppa. Och då får det mig att tänka på, vi hade en framtidsspanare här som heter Charlotte någonting, nu minns jag inte efternamnet på henne, för några månader sedan. Hon sa just det här att...
Mattfolk.
Ja, tack. Att i framtiden kanske vi jobbar på ett företag där vi har framförallt en digital anknytning till våra team och vårt sammanhang. Men att vi förflyttar oss till någon lokal hubb för vi vill inte ha för långa restider. Och där sitter vi med andra som kanske gör helt andra saker. Så det är en typ av gemenskap. Just gemenskap för att jobba. För att slippa vara mitt i middagsfix och tonåringar och allt vad det är. Liksom. Så ja, det är också en spaning. Hur skulle det funka för era leveranser och det ni gör på Twitch Health, Fredrik?
Jag skulle säga att det skulle funka bra. Dels de digitala lösningarna vi pratade om tidigare med våran hälsoplattform som heter Twitch On Demand. Den skulle ju funka, det är ju fullt skalbart. Men det är också intressant att även innan pandemin så var ju en het sak innan pandemin var ju coworking-trenden, om man så säger. Och den fortsätter ju, att det är många bolag när vi pratar med de aktörer inom coworking som vi har kontakt med, så, och fastighet för den delen också, så apropå arbetsplatsen och precis det här, så ställer många företag frågan, så hej, vi vill inte ha ett huvudkontor för våra 1000 anställda, går det få 5 kontor? Så att vi har liksom omringar stan med kontor så att vi är närmare där folk bor faktiskt. Och vi, innan pandemin så levererade vi ju tjänster på plats på co-offices. För säg att det var 1000 pers där och 200 olika bolag. Så det går ju att jobba med det alldeles utmärkt. Sen är det är också i sig då en lärokurva, för som jag nämnde så använder vi den sociala gemenskapen för att aktivera människor och få hög deltagandegrad i hälsoprogrammen. Så det här har krävt ett omlärande för oss. Vad är den sociala gemenskapen? För det är inte ett bolag, det är 200 bolag. Så vad är då det gemensamma för de bolagen? Och hur gör man kommunikationen då till 200 bolag istället för att man skickar ut det på ett intranät och till 100 chefsmail? Så hur funkar det? Så att det finns massor med saker att lära sig, och vi är en hyggligt bra bit på vägen. Men det finns bara möjligheter i de här delarna, säger jag.
Det låter väldigt positivt.
Ja, det känns ju som att när vi kommer ur det här, när Tegnell deklarerar pandemi över, som du säger, Fredrik. Jag ser framför mig sådana här scener som man ser från när andra världskriget tog slut och folk omfamnar varandra och kastar konfetti överallt. Vi kanske får se något sånt.
Ja, precis. Nej,
men just det här att det digitala och det fysiska både smälter samman och separeras, så att det är en ganska intressant trend. Och det ger ju en massa möjligheter för, ja men Spotify ett företag, Facebook ett annat, så här stort globalt företag, som nu då säger att äntligen kan vi rekrytera globalt. Och det tänker jag, det är bra för dem, och det är troligen bra för alla de kunniga människor som fram tills nu bara befunnit sig på fel plats. Liksom.
Ja, precis. Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande. Där det blir många frågor som kanske är lite off topic, men det berör ju det här ämnet också. Så här, varför är det så att lönerna är jättehöga i Silicon Valley? För det måste de vara, annars kan du inte bo där. Mm. Så varför ska du inte kunna bo i Åmål eller Piteå då? Och få samma ersättning för det jobb som du faktiskt gör, din prestation, och inte hur mycket din bostad kostar. Så det blir intressant att se de drivkrafterna och hur kompetensen värderas. Så att det tycker jag är väldigt, väldigt spännande utveckling att följa.
Mm. Verkligen. Så vi har all tragedi och all sorg till trots som det här året, ska vi säga, har fört med sig, så har det också lärt oss en massa som vi förhoppningsvis, om vi kan få syn på det som är dåligt i det samhälle vi har idag. Jag menar, vi har många exempel på sånt, ojämlikhet, många grupper som drabbas mycket hårdare av pandemin. Om vi kan få syn på det och göra någonting åt det, så kommer vi också ur det här med, ja, dit vi ändå var på väg, att det digitala och fysiska på något sätt smälter samman, har gått fortare, och förhoppningsvis att vi kan få så mycket bra ut av det som möjligt.
Precis, och jag hoppas verkligen att vi kan dra lärdomar av pandemin, och inom det område som jag verkligen, verkligen värnar om och brinner för, det är just det du nämner där, inom hälsa så är det inte rättvist idag, utan vi har en olycklig liksom segregering eller differentiering av hälsa, och förhoppningsvis så är det så att pandemin kan ha blivit en väckarklocka där vi ser hur viktigt det är att hälsan är jämlik och att jobba ur ett starkare perspektiv, både liksom på politiska agendan, att jobba mer med prevention och promotion, tidiga insatser, stärka friskfaktorer. Där promotion har inte politikerna, det ordet har de inte lärt sig ännu. Men prevention, att förebygga saker som dåligt som händer, det har man lärt sig. Men inte egentligen hur man bygger saker som är bra. Det pratar man inte än om på den politiska agendan. Men också att företag som har så mycket att vinna på det här blir bärare av det liksom preventiva och promotiva området på ett annat sätt. Och att man får se fler initiativ inom också sektorer där, som vi pratade om tidigare, där man inte satsar lika mycket på hälsa, men där potentialen är enorm. Så det hoppas jag verkligen att man att vi i samhället kan ta med oss framåt. Och också det som vi har sett nu, att det är ju inom många branscher så är det en enorm kraftmobilisering. Och att vi löser det här, vi kan bara lösa det här problemet tillsammans. Och att vi plockar med den delen.
Mm. Ja, när vi inledde det här avsnittet så tittade vi tillbaka på hur vi ville lyfta blicken från individen tillbaka till organisationen och sammanhanget. Och då tänkte vi framförallt på arbetsplatser och hur vi bygger hälsa tillsammans. Men det här pandemiska året med oss nu, så ser vi ju att det här med tillsammans är kanske det allra viktigaste vi ska ta med oss in i framtiden, egentligen vad det än gäller, med alla utmaningar från vår individuella hälsa till hur vi bygger bra arbetsplatser där människor blomstrar, till hur vi bekämpar globala pandemier och andra kriser som klimatkrisen. Så jag känner att tillsammans är ett bra ord att sammanfatta med. Och även som du sa, Fredrik, det är det som företag mer och mer efterfrågar. Hur bygger vi en gemenskap tillsammans?
Ja, precis.
Så tusen tack för att du kom, Fredrik, till det här femårsjubileet som det är.
Tack.
Stort tack. Jättekul att prata med er som vanligt. Vi får väl
nästa
ta...
gång.
Nästa gång.
Ja, precis. Nästa gång. Ja. Då är det inga garderober. precis. Kanske lite skumpa då, eller något liknande.
Ja, just det. Det blir intressant som sagt.
Det vore härligt. Men tack så mycket för det här. Och jag känner mig starkt av det här samtalet. Att vi har otroligt mycket möjligheter att göra saker bra. Så jag ser fram emot de kommande 5 åren. Och vår samarbetspartner motivation.se spanar om hur viktig kompetensen om välmående faktiskt är. För framsynta och framgångsrika företag ser hälsa som affärskritiskt. Och mer om vad det handlar om och hur man kan jobba med det kan du läsa hos motivation.se i en artikel som heter Hälsa och välmående, en viktig kompetens. Med det tackar vi er, ni som varit med oss från starten naturligtvis, ni som har kommit till längs vägen. Och förstås våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Och de här åren, vi fortsätter och hoppas ni vill hänga med länge än. Och följ oss gärna på LinkedIn, kommentera våra inlägg där och säg hej, så hörs vi om en vecka igen.
Tack och hej.
Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.